Hej och välkommen till min podd och radioprogram Samtal och frågor med Karin. Jag heter Karin von Walden och arbetar som samtalsterapeut och coach. Programmet bygger på era lyssnarfrågor och grundar sig i att jag upplever att många människor är ensamma och i stort behov av att prata med någon, men även att bli lyssnad på. Om du har en fråga är du välkommen att skicka in den till mig på karin@joyful-living.se. Och jag stavar Karin med C, eller till info@tyresradion.se. Idag har jag bjudit in dig, Sickan Ackefelt.
Hej Karin, kul att vara här igen.
Ja, jättekul. Mm. Du skickade ett meddelande till mig, förslag på vad vi skulle prata om idag. Mm. Tänkte jag skulle läsa upp det. Då skrev du så här: när vi vill skapa förändring går vi oftast all in. Då misslyckas vi i onödan. Bra att ta baby steps. Kanske att ha lägre krav på oss själva. Och våga säga nej är en del av svaret. Då blev jag väldigt nyfiken och tänkte att vi kanske kunde samtala lite om förändring i stort. Och om prestation också, tänker jag, som du skrev här. Eller lägre krav på oss själva.
Ja, men många vill ju väldigt mycket om man försöker hitta sätt att göra förändringar som gör ens liv bättre. Och då gör vi ofta lite liksom för avancerade lösningar. Ska man till exempel börja motionera, ja, men då ska man göra det 3 gånger i veckan. Och det ska alltid vara så stort. Det behöver inte vara det. Du kan ju börja med kanske att ta trapporna istället för hissen. Och gör du det 5 dagar istället för ingen dag så är det jättebra. Och missar du en dag, gå i trapporna och ta hissen av gammal vana. Eller nej, du orkar inte helt enkelt då. Då ska du inte känna dig dålig. Men du behöver heller inte sluta gå i trappor för att du har missat en gång. Utan då är det bara att göra om det en gång till. Och där tycker jag att många bara, nej, nu har jag fuckat upp eller misslyckats. Och då slutar jag, för jag var dålig på det här. Mm. Men det är inte det man är, utan man är bara människa. Och där tycker jag fler behöver känna att det är okej. Att det inte går klockrent, utan man kan bara göra om, börja om, ta det lugnt och inte anklaga sig själv för att man är en dålig person för man inte klarar det man har tänkt från början, utan man får bara acceptera att man är människa.
Ja, och det är väl också kopplat, som du sa, till prestation.
Verkligen.
Att vi har så höga krav på oss själva.
Ja, men idag ska ju allting dokumenteras. Man ska vara, nu lägger jag ut på Facebook eller Instagram att jag har varit så himla duktig. Och sen är jag inte det. Och då tänker man så här, ja men gud, då kommer alla undra. Så att om man slutar dela med sig av allt man gör, så kanske man också kan tillåta sig att vara lite mer förlåtande till sig själv när det inte går jättebra.
Nej. Och sådana här träningsklockor har ju många också. Man mäter allt.
Precis.
Till och med hjärtslag när man sover.
Ja, det kan ju verkligen mäta allt. Mm. Ramlar du så kan ringa den till och med upp 112 och 112 undrar liksom vad har hänt. Och det kan ju vara bra, men någonstans tar det över ens liv lite grann. Det blir det viktigaste. Förr i tiden hade man tamagotchis, små digitala djur man skulle mata och de skulle sova och de skulle bajsa och allting. Och till och med i skolan var man tvungen att lämna ifrån sig dem för att alla behövde ta hand om dem hela tiden. Och lite så är det vi gör med våra klockor också.
Faktiskt, det var en bra parallell. Jag tänkt på dem där. Jag hade en sån med mig till jobbet som jag skötte om.
Ja. Ja, och nu sköter vi om oss själva via våra liksom smartklockor. Det är väldigt bra hjälpmedel för jättemycket saker, men som med allt annat, lagom är bäst.
Mm. Vad tror du att det gör med prestationen?
Ja, men man vill ju liksom tillfredsställa klockan då. Man vill inte misslyckas och få ett dåligt score i veckans tabell. Nej. Nu har jag skött mig här perfekt i 4 dagar. Och sen känner jag bara, nej, jag vill inte idag. Men då kommer det ju synas i den här grafen över veckans aktivitet. Att nu har jag inte gjort det. Och då går man kanske emot kroppens signaler. Kroppen kanske vill vila. Den kanske behöver vila. Men då vill jag så att säga att klockan ska bli glad hellre än att min kropp ska må bra. Sen är ju jag ingen träningsperson, så jag kanske ha det här utifrån bara mitt eget perspektiv. Men jag är ju jag, så jag kan bara ta det från mitt perspektiv. Mm.
Men du säger att du inte är en träningsperson. Vad tänker du då? För att
ja, du... men det finns ju många som är väldigt aktiva och tränar hela tiden. Mm. Och har det för att de ska må bra.
Ja,
och
då är men man är, de flesta är ändå fortfarande motionärer.
Ja, ja, absolut. Men,
sen
men
finns det ju de som tränar på elitnivå såklart.
Ja, ja. Men jag tänker att även motionärer kanske blir lite slav under träningsklockans grafer.
Absolut.
Och om då kroppen en dag säger nej, jag vill inte. Och så tänker man att jo, men jag måste ju få de här. Vi bara tar 5000 steg om dagen. Förut var det 10 000. När de kommer på att nej, men det är inte så viktigt. 5000 räcker. Bara det är ju liksom hälften av vad man har gjort förut. Och ska man då titta och tänka, nej men nu måste jag göra de här, annars kommer inte min kropp må bra. Men det kanske är precis tvärtom. Idag behöver kroppen vila. Och då får den inte det. Vad gör det med kroppen? Mm. När vi slutar lyssna på de signaler som kroppen själv ger, utan lyssna på eller ser på yttre faktorer som påverkar oss, så som att tillfredsställa klockan, då tror jag att det är lite farligt. Vi slutar liksom lyssna på det bästa instrumentet vi har för vårt välmående, och det är kroppen.
Ja, vila har ju verkligen kommit skymundan. Det är ju väldigt mycket prestation bara.
Ja, återhämtningen är ju
lika viktig.
Ja, den precis. Mm. För att njuta också av livet. Mm. Alltså det ska inte bara vara att prestera. Hela livet ska inte gå ut på att prestera.
Nej. Jag har ju börjat tänka mycket på motsatser. Det finns ett spel som heter Otello. Där det är svarta och vita brickor. Mm. Och då ska man ju lägga dem i rad och så. Men det är inte det, utan jag tänker med den här Otello-brickan. Att prestation, vad är motsatsen till prestation? Vänd på den, då får du en annan. Och det är ju återhämtning ofta och vila.
Mm.
Så att vi behöver ju både och.
Precis.
Och den här balansen.
Och det tycker jag glöms väldigt mycket bort. I sociala medier, i tidningar, i diskussioner. Man pratar bara om, vad gör du för att träna? Vad gör du för att äta rätt? Vad gör du för att... Inte så här, hur gör du när du behöver återhämtning? Den frågan får man aldrig.
Nej, eller vad gör du när du vill ha roligt? Ja. För det är ju också så här, det ska ju fortfarande vara lustfyllt. Precis. Att gå och träna och ta hand om sin kropp.
Verkligen.
Så det är många aspekter på det där. Men jag tänker på det med förändring, och det är ju också kopplat till prestation. Men om du vill göra en förändring så är det ju kopplat till en känsla. Du vill ha en annan känsla. Du vill gå från kanske, om du vill då börja träna, säger vi. Då vill du ju uppnå en känsla av att du kanske vill känna dig lättare, rörligare.
Gladare.
Och känslan är ju alltid kopplad till en tanke. Så att ofta när man ska göra förändringar så behöver man ju titta på vad man tänker om förändringen. Och jag tänker där du säger om börja träna då. Vad är det för känsla jag vill ha genom att göra allt det här som du pratar om? Och då känns det ju som att den känslan är ju att man vill vara duktig.
Ja, precis som jag sa tidigare så är jag själv ju ingen träningsperson. Så att jag skulle aldrig träna för att vara duktig.
Nej.
Men det är många som vill må bättre.
Jo, men känslan av det här som du beskriver, att man har träningsklocka och man ska göra det och man ska prestera. Mm. Det är ju ändå en känsla av att du vill känna dig bra, du vill känna dig duktig. Och där är ju en ganska dålig drivkraft, för man orkar ju inte det.
Nej, men jag tänker att om man ska börja träna för att man vill bli piggare, gladare, orka mer, kanske sova bättre. Man har hört att träning är bra, och det är ju i lagom dos alltid bra att röra på sig. Det är ju inget negativt. Men att man då skaffar den här klockan som ett hjälpmedel och sen blir man lite slav under den istället. Det är där jag tror faran är. Inte egentligen att man har en träningsklocka, utan det är mer vad den gör med dig. Mm. Att det blir, som du säger, att man ska prestera mot den och få bekräftelse att jo, men jag har varit så här duktig idag för jag har uppnått högsta stapeln i det där och det där. Och då vill jag bli duktig nästa dag också och få högsta stapeln. Men kanske inte det är det bästa för mig. Men man behöver då kanske backa filmen eller helst starta om. Göra om, göra rätt. Varför, vad och hur kan jag uppnå det? Och då kanske inte, i det här fallet en klocka är det
bästa. Nej, men då behöver man ju kanske fråga sig också, varför gör jag det här? Ja. För det glömmer man bort. Man tittar så mycket på vad andra gör och vad det finns för saker runt omkring, för hjälpmedel, istället för att man tänker inåt. Varför gör jag det här? Varför vill jag träna? Varför vill jag ha den här klockan? Man glömmer bort att ställa sig den frågan.
Ja,
för att man vill prestera och vara duktig. Det är känslan. Och man är så rädd för att misslyckas. Då blir det svårt att gå i mål med det.
Ja, absolut. Absolut.
Som du säger, baby steps. Alltså det blir absolut ingen balans i det här. Men vi kan ju ta något annat exempel än bara träning. Vi kan ju byta jobb till exempel. Då är det ju ofta att du har en känsla att du trivs inte på jobbet och du vill ha en annan känsla.
Ja, eller precis att du har blivit färdig med en plats också och känner att du behöver någonting annat för att du har kommit på en annan plats i ditt liv kanske som behöver en annan utmaning eller en annan känsla. Verkligen.
Och då börjar du ju söka jobb efter det. Det är också det här att när man ska göra en förändring så måste man ju göra jobbet. Man kan ju sitta, det är skönt att sitta på sitt jobb och tänka jag vill ha ett annat jobb för jag vill känna att jag utvecklas mer. Jag är färdig här. Men därifrån till att ta steget att sen söka ett nytt jobb är ju ganska stort.
Ja, det är ju en lite så här Bambi på hal is. Man vet liksom inte riktigt hur det blir eller vad det blir. För man vet ju alltid vad man har men man vet aldrig vad man får. Och det gäller ju då kanske att mentalt vara beredd att ta en risk. Jag vill verkligen inte ha det som jag har nu. Men då kan det bli jättebra om jag gör det här jobbet och skickar 4-5 ansökningar. Kanske går en kompletterande kurs för att sen kunna gå vidare. Det är egentligen bara för en själv det här ska kännas bra. Man ska inte göra det för någon annan.
Det är där jag tänker att det kommer in det här med baby steps som du sa. För man kan ju bli väldigt bekväm. Även om du känner dig färdig och uttråkad så kan du, som du säger, man vet vad man har och man kan bli ganska bekväm. Och särskilt om man kommer upp lite i våran ålder. Man kanske inte har så himla jättelångt kvar till pension. Och det finns ju många parametrar. Men man vill ändå göra en förändring.
Ja, de jag känner som är typ mellan 58 och 62 som har bytt jobb och bytt arbetsplats och ibland karriär. Ingen av dem har blivit ledsna, utan bara upplevt en enorm frihet. De är jättepeppade på det nya som händer för att man har typ stagnerat i både liv och huvud och allting. Och man ändrar sig under hela sitt liv och har man jobbat på samma jobb som inte har utvecklats jättemycket i 20 år så stannar du lite själv i huvudet också.
Absolut.
Och då när man får träffa nya människor för nya arbetsuppgifter så inser man att man har så mycket mer att ge och ta emot. Det är jättehäftigt.
Jag blir jätteglad att du säger det. Man önskar ju att det skulle bli så.
Jo, men det känns också som att arbetsmarknaden har ändrats lite nu. Att förut var man för gammal att söka jobb. Nu känns det mer som arbetsgivaren bara, en person som kommer dyka upp varje morgon, som har bra arbetsmoral, som inte har sjuka barn. Jag menar inte att unga inte ska byta jobb, det är inte det jag säger. Men förut var man liksom för gammal. Nu är man plötsligt en asset istället. Liksom en tillgång för ett företag. För man kommer vara på plats. Och man har mycket erfarenhet. Och det tycker jag är så häftigt. Och jag bara hoppas och önskar att fler som inte mår bra där de är nu skulle se över möjligheten att faktiskt få ett rikt sista slut på sitt arbetsliv.
Ja, då behöver man ju tänka på varför vill jag byta jobb? Vad är det för känsla jag vill uppnå? Och vad har jag för tankar kring det? För tanken föder ju en känsla. Så att det är jätteviktigt att titta på hur man tänker om sig själv och sin situation. För att våga ta steget. Och sen som du säger, ta små steg.
Ja.
Och vad skulle små steg kunna vara för att byta jobb? För en som sitter och tycker att nej, jag vågar inte.
Nej, men de där klassiska listorna är ju alltid bra.
Mm. Att skriva ner vad man är bra på kanske.
Skriva ner vad man själv är bra på. Mm. Vad man skulle vilja att det kändes på ett nytt ställe. Vad det skulle ge en att byta arbetsplats. Vad man har för förväntning. Och det sen då kontra att man gör en liknande lista med. Om jag stannar kvar på mitt jobb. Hur kommer jag må? Hur kommer det bli? Hur kommer jag känna? Men framförallt det här känna.
Alltså det är viktigt faktiskt.
Magkänsla. Du ska gå dit 5 dagar i veckan. Alltså det är så stor del av liv. Och jag tror att man är så rädd om man har varit länge på en plats. Att det är farligt på något sätt. Och jag tror inte att det är så farligt.
Nej, vi behöver vara medvetna om att allt vi gör idag, vi är ju känslostyrda människor. Vi vill alltid ha en förändring för att vi vill ha en annan känsla. Det är lätt att glömma bort det.
Ja, det tror jag. Och där är ju du bra. Liksom ja. att sätta fingret på liksom
vad varför. Vad vill du känna? Ja, ja, det, jag säger det till mina klienter som kommer till mig varje gång innan vi börjar. Hur känner du dig idag?
Mm.
Och då kanske någon säger, det är bra. Ja, men vad betyder det? Hur känner du dig? Och då liksom behöver man tänka till lite. Och då kommer det ofta så här, ja men jag känner mig lite stressad. Eller jag känner mig orolig. Eller ja, känna efter. Det kan alla göra.
Ja, och men då måste du ju stanna upp.
Ja, men tänk dig på morgonen innan du går ur sängen. Så kan du känna så här, vad ser jag fram emot idag? Och vad får jag för känsla för den här dagen?
Exakt.
Det är inte så svårt egentligen. Men det är att göra det, det är det. Det är också ett baby step. Mm. Att ge sig själv den tiden. Vad känner jag nu? Ja. Jag känner mig helt slut. Jag orkar inte gå upp. Okej, men vi kan i alla fall gå på toaletten typ.
Men då kanske du har snosat i 2 timmar.
Ja, alltså att, exakt.
Då blir det jobbigt att tänka på något annat. Jag slutar snosa och börjar fundera på vad du känner istället.
Jag brukar också fråga, vad är det första du ser när du vaknar på morgonen? Och det är nästan ingen som kan svara på det.
Nej.
En del säger min man då, om man lever i en relation. Mm. Om han ligger kvar. Men det är också en så här viktig grej när du vaknar. Vad är det första du ser? Mm.
Jag har jobbat i belysningsbranschen.
Ja.
Jag har ofta åkt hem till folk och gjorde såna ljuskonsultationer. Och då sa jag till dem att den lampan du har ovanför sängen, den är så viktig. För det är i stort sett alla tittar på den när de vaknar. Du kanske ligger på sidan, okej, okay, ser på din man eller på din fru eller på väckarklockan. Men sen brukar man sträcka på sig och så tittar man upp och så ser man något fult eller något trasigt eller som hänger snett. Eller, ja, jag får ju panik när jag kommer hem och ser att folks takkoppar hänger snett och vint. Och det är det första jag tänker på, att de vaknar och ser det här elände, trassliga kabeln varje dag. Mm. Men där finns det ju väldigt mycket då vackra lampor som är fina från rätt håll. Inte bara från sidan när man kommer in om dörren, utan även fina underifrån. Och det tycker jag är superviktigt.
Mm. Vad roligt att du säger det, för det är viktigt.
Ja.
Det är varje dag.
Ja, och jag menar, jag lever själv. Jag har ingen gubbe att titta på, liksom, men jag har en fin lampa. Det är bra.
Ja, precis.
Jäkligt viktigt.
Ja. Ja. Jo, jag tänkte också att jag kan dela med mig faktiskt det här med att byta jobb. Jag kände en period här för ett tag sedan, eller nu är det några år sedan, men att jag ville ingå i en gemenskap. För man blir ju ganska ensam när man jobbar som coach och terapeut. Man träffar ju sina klienter då, men så då tyckte jag att de var så himla trevliga på Guldfynd i Tyresö. Så då gick jag in där och så sa jag så här, vad ska man göra för att få jobba här? Då sa hon, ja, du får lämna din CV. Okej, gick jag hem, skrev en CV, så gick jag tillbaka. Och så sa jag att jag skulle gärna vilja jobba extra här. Och här är min CV. Fick jag komma på intervju. Och så fick jag jobb.
Fantastiskt.
Och det var också det här små steg, våga. Jag tror jag gick förbi Guldfynd 100 gånger innan jag gick in och tänkte så här, ja men vad är det värsta som kan hända? Det är ju att hon säger nej, vi har inga jobb.
Mm.
Ja. Och jag vågade, och det vill jag verkligen skicka med.
Mm. Också prestigelöst. Det här var ju någonting din känsla var. Att här vill jag vara.
Exakt.
Jag tycker om det här stället.
Och de är trevliga, de som jobbar här.
Precis. Känslan måste finnas. Och har man tappat känslan på sitt jobb, då tycker jag absolut, man har inget att förlora på att pröva något annat. För att vara själlös på sin arbetsplats, det finns inget värre.
Nej, och det jag vill säga med det här, det är liksom ändå att ge någon slags hopp om att det går att göra förändring även om man är äldre.
Absolut, men då måste man fundera. Och
känsla, vad är det jag vill känna och våga.
Ja, mm. Verkligen. Och där tycker jag att man kan, ja, lite mest på sig själv, men också att man kan fråga runt lite bland vänner och bekanta. Liksom, att jag skulle vilja göra här. Mm. Tror du att det skulle passa mig?
Ja.
Och då får man ofta en ganska bra bekräftelse så här, och stärker det man själv känner. Mm. Men man vågar inte riktigt lita på sig själv. Och då kanske andra kan ge en extra push.
Ja.
Att, ja men gud, det vore ju perfekt för dig. Och då blir man superpepp och så vågar man lite till. Eller att man kollar runt och ser vilka andra har såna här jobb. Ja, men det är vanliga människor, eller den har gjort det här förut. Och jag tror att man verkligen ska känna in, men också ta lite hjälp så man känner sig extra pepp.
Ja, Och då kommer vi in på det här också, att när man ska göra förändring så är det bra att ha ett team runt sig. Lite som du pratade om. Vi pratade lite innan här. Mm. Så du får inte säga det här nu, du ska säga det i radio. Ja. Det här att man behöver bra personer och som peppar en.
Ja, och att man vågar ge sina lite farhågor eller lite rädslor. Att man inte är rädd för att blotta dem för de man känner. De ser andra sidor hos dig som du inte ser själv. När du väl förstår att det är så du upplevs eller så du uppfattas. Eller jag har faktiskt en kompetens som jag inte ens tänker på att jag har. Men du är ju jättebra på att göra det här. Eller du gör ju det här på det sättet. Mm. Och då borde du klara det här. Då blir man ju starkt i, ja. Och kan då kanske komma över den här lilla tröskeln att våga skicka ansökningar eller, och likadant om du skriver ett CV, be någon läsare, hur uppfattar du det här, för man kan själv tycka att det ser jättebra ut, och sen läser de med, så här kan du ju inte skriva, du skriver ju ner dig själv. Det är svårt att själv liksom måla upp sig själv bättre än vad man är, men det gör man inte, man målar egentligen bara upp sanningen. Men likadant som när du går till doktorn, nej men har du ont? Ja, inte så farligt, fast du egentligen håller på att dö av smärta. Men man ska alltid liksom, man ska aldrig ta plats, man ska aldrig slå sig för brösten, man ska aldrig, du får aldrig vara för mycket eller stå för dina kunskaper eller att du är bra på något. Och det är lite tråkigt, för när du söker jobb så behöver du verkligen
ta fram det som är bra, ja.
Precis. Mm. Inte överdrivet, men du ska inte skriva ner dig själv eller förminska dina kunskaper eller framförallt din person. För jag tror att nu för tiden är din person så mycket viktigare också än vad det har varit tidigare när du söker jobb. För kunskaper är en sak, men social kompetens och lagjobb och allt sånt där, det kan du inte få genom studier. Det har du, eller har du lärt dig. Så det är också viktigt.
Erfarenhet blir ju jätteviktigt när man är äldre.
Ja. Och att man mer vet vem man är. Så att man kan säga, jo men jag kan nog mest jobba i en grupp om 5. Mm. Jag kan inte bara springa runt i ett flytande kontorslandskap och vara liksom 20 personer som ska hatta runt. Jag kommer inte må bra där, och då kommer jag heller inte göra ett bra jobb. Och Nej. Då tror jag också man med tiden lär sig, vem är jag?
Verkligen. Mm. Och det här med CV och så kan man ju, som du sa, ta hjälp om man tycker sånt är svårt. Man kanske inte har gjort det på 20 år. Hur ska man skriva det? Ja. Det finns ju alltid någon som kan hjälpa till med det.
Verkligen. AI. Nej, jag skojar.
Ja, absolut. ChatGPT. Mm. Jag tänkte vi hade lite fler exempel på förändring här. Vi pratade om att börja träna, byta jobb. Och så pratade vi om det här med mobil, telefonfritt sovrum. Det också vara sådana här små förändringar man behöver göra för att må bättre.
Verkligen.
Och då är det igen så här, vad är det för känsla? Varför vill jag göra det här? Varför vill jag inte ha till exempel då mobilen i sovrummet?
Mm. Om man inte mår bra när man ska sova, att man har svårt att komma till ro, att mycket tankar flyger, och så försöker man på något sätt fly de tankarna genom att vara ute på nätet och bara kolla på allt möjligt, så behöver man ju tänka på, hur kan jag göra för att inte ha de här tankarna? Då kanske det är lyssna på en ljudbok, lyssna på en meditation, lyssna på skön musik. Då kanske du ändå behöver ha mobilen i sovrummet, men du behöver inte ha den i handen eller möjlighet att hålla i den. Den kan ligga liksom längre bort. Och sen kan det också vara en stress att man tittar på den hela tiden, så ser man att klockan blir mer och mer och mer och mer. Mm. Jag borde sova nu, men jag är inte trött. Jag borde sova nu. Och så har man det här starka ljuset i ögonen som man kan inte koppla av i alla fall. Så sådana saker kan ju vara bra med mobilfria sovrum. Och även det här snosandet då.
Precis.
Att man slutar ha snos och så lägger man telefonen långt bort och så bara vakna och gå upp. För du måste gå upp för att stänga av den. Och när du redan är uppe så börjar dagen.
Ja, och sen om man har läst på lite vad mobilberoende gör med en, så är det ju så att när du har telefon bredvid dig så kopplar ju hjärnan direkt till att handen går ju dit. Det är någonting som hjärnan har lärt sig, för det är så pass beroendeframkallande. Mm. Det är som att ha en skål med smågodis bredvid sig hela tiden, och det är ju väldigt svårt att inte äta då. Det blir samma sak med telefonen, och då när man ska sova så tänker man att då kanske man vill vara fri från det där beroendet. Ja. Hjärnan behöver ju inte tänka på telefonen.
Nej, och jag tror Vi har troligtvis telefonen väldigt mycket resten av dagen. Så
ja, jag menar det. Ja. Den och det vet man ju själv om man står och väntar på bussen eller någonting. Så handen går ju liksom till fickan automatiskt fast man inte vill det. Bara för att telefonen är där. Hjärnan vet det.
Ja. Eller om jag har blivit så beroende så att om jag tittar på ett TV-program som är lite tråkigt eller en film som är lite långsam, då tittar jag på telefonen istället och så hör jag liksom filmen i bakgrunden tills det börjar bli intressant. Eller om jag kollar på en fotbollsmatch och det är lite långsamt, men då tar jag upp telefonen istället. Mm. Så det har jag själv reagerat på, att det är lite skrämmande att jag gör det, men jag har inte babysteppat genom att lägga den ute i köket och låta den vara där. Så det är mitt nästa steg, att inte ha telefonen bredvid mig i soffan när jag tittar på saker.
Nej, det är bra. Ja. Men om man känner till det, hur hjärnan reagerar på telefonen, då är det kanske lite lättare om man skaffar sig lite kunskap.
Mm.
Att man förstår att hjärnan får aldrig vila. Det är hela tiden, det går liksom automatiskt.
Ja, det finns ju många som får panik om man glömmer telefonen hemma en dag. Mm. Inte för att de måste ha den, utan för att det känns som man är naken.
Men det har ju blivit en kroppsdel till.
Verkligen, verkligen. Jag hade lite mer om så här, det där prestationen. När man ska umgås med andra människor som man vill träffa. Då kan det bli lite prestationigt att man... det måste vara så stort och man ska ha dukat fint och man ska ha skickat guldkantade inbjudningar. Nej, men inte riktigt så. Men anledningen till att man vill bjuda hem folk är ju troligtvis att man vill träffa personerna.
Ja.
Inte att de ska bedöma dukning, kulinariska kunskap, att ditt hem är välstädat.
Mm.
Utan mer att man hoppas ju att de kommer för att de vill träffa dig eller er. Och där tror jag vi kan lära oss att... försöka ses mer under lättare former.
Mm.
Men det är också, jag sitter här som person. Det är min personliga del. Sen är det jättemysigt att komma på en riktigt välorganiserad, fin middag. Där allting är tjusigt och man känner sig lyxig och så. Men kanske inte den vardagsfina. Det ska kanske vara en högtidsdag eller en fest. Men att man ska försöka umgås mer under lättare former. Många gånger istället för att det ska vara så stort. Vi har ju en tendens att vilja bräcka varandra också. Det är ju som bara att titta på barnkalas idag. Det går ju inte att gå på ett barnkalas där man får några flottiga hamburgare och barnen får leka fritt och man skojar lite och har fiskdamm. Utan nu ska det vara all in och det ska vara väldigt stort allting och allt ska vara färgkoordinerat och det ska vara blommor och gelanger och alla ska få goodie bags och hjälp, jag är så glad att mina barn är stora. men istället för liksom, barn har inte så höga krav, det är ju föräldrarna man vill imponera på igen och lägga ut och kolla vad jag har gjort. Samhället idag är mer och mer att folk inte umgås. Man gör sin grej och sen ses man på sociala plattformar istället för att träffas på riktigt. Och att man kanske ska göra det mer, men under enklare former.
Mm. Det inte behöver vara så stort.
Nej. Mm. Men jag vet inte. Det verkar svårt.
Ja, någon måste ju börja. Så att vi kan ju börja då.
Ja, vi kan ju börja. Ja, härligt.
Eller hur? Ja. Det är ju...
ja, men verkligen så. Men också att man pratar med varann om det. Om du skulle bjuda hem någon på middag, hur skulle du göra? Och så får man höra, men varför behöver det vara så? Måste det vara tre rätter? Måste det vara oxfilé? Måste det vara, kan det inte vara liksom gulasch med Skogaholmslimpa och hushållsost? Ja, men alltså, nu tar jag bara så här. Det behöver inte vara hembakat surdegsbröd eller fröknäcke som du har jobbat med. Eller den värsta gruyèreosten. Eller hallå.
Jag tänker att det blir ännu mer så när man ses sällan. Som att man får ännu högre krav då. För att då, nu har vi inte setts på så länge, nu måste jag göra det här så perfekt.
Ja, men det kan jag verkligen tro.
Att det ökar liksom.
Ja, men det ligger nog säkert något i det. För då ska man liksom nästan överbygga glappet med allt exklusivt. Mm. Istället för att visa de personer som är viktiga, men man visar det genom att göra finare mat och göra allting runt omkring mycket finare.
Ja.
Men god mat är alltid gott. Det behöver inte ta dig 2 dagar. Och det behöver inte kännas att de behöver komma med paljetter och liksom stark krage för att ses, utan det kan vara
Nej, och sen har ju mångas ekonomi förändrats också. Så det kan ju också vara en anledning till att man inte har råd att bjuda hem på sådana middagar längre.
Verkligen.
Och så blir det inte alls istället. Nej,
för man tycker att det är lite skämmigt eller så.
Ja, så kan det vara. Mm. Men vi har ju ett samhälle där vi fokuserar väldigt mycket på mat och äta och dricka.
Ja.
Det är ju ett sätt att man umgås bara egentligen idag kring mat.
Ja, det stämmer.
Och dryck.
Ja.
Jag som har slutat dricka alkohol, jag märker ju verkligen det. Att det är ju så man umgås. Många nu säger jag inte att alla gör det, men man samlas ju mycket kring att dricka vin och äta mat.
Jo, men så är det verkligen. Jag i min bekantskapskrets, tack och lov, är inte alls så.
Nej, skönt.
Det är skönt. Så här. Det är fler och fler som liksom inte måste ha alkohol.
Nej.
Så. Men sen finns det några som har och har det liksom lite lagom. Men säger att du inte vill, så det är inget konstigt med det. Men jag noterade bara en sak på, det kom också på Facebook. Så här, och är det någon som vill starta en bokklubb? Det vore kul om vi kunde träffas liksom, och diskutera böcker. Och ta ett glas vin.
Mm.
Och där försvann mitt intresse direkt. Jag behöver inte ha vin för att diskutera en bok. Så alltså det var per automatik så sållades liksom väldigt många bort. För att vinet är för några en jättemysig grej. För mig är det helt ointressant att ha vin i det sammanhanget. Mm. Mm. Men det kan också hindra många som är med som till exempel har problem med alkohol. Mm. Då kanske man inte känner att man vågar gå med, för det är jobbigt att sitta där och säga nej, jag vill inte. Ja, varför då? Har du bilen? Nej, jag har problem. Alltså,
verkligen.
Men som du säger, man umgås väldigt mycket kring mat, liksom, mat och alkohol.
Men jag tänker att när jag var yngre i alla fall, så innan det här med vin och allting kom in i ens liv, så träffades man ju mycket och fikade.
Mm.
Det har ju helt försvunnit, tycker jag.
Ja, jag tror att folk fikar på lokal mer nu än vad man gjorde förut. Hemmafikandet har gått över i fika på stanfika.
Ja.
Jag tror att
om jag skulle bjuda av 5 tjejkompisar på fika, så känns det som att det skulle inte räcka att bjuda på en kopp kaffe och en sockerkaksskiva typ.
Nej.
Då skulle det inte vara, alltså det skulle kännas konstigt.
Ja. Nej, men jag håller med.
Och det tycker jag är tråkigt. Det var väl det du lite var ditt budskap här. Precis. Att man behöver inte göra så stort.
Nej. Och där tror jag också att om man i inbjudan, för det blir ju oftast att man liksom bjuder in till en sån här sak. Mm. Att man poängterar att jag vill träffa er. Mm. Det vore kul att om vi sågs. Mm. Jag tänker bara, vi kör en lätt fika om sockerkaka. Ja. Alltså då är förväntningarna redan, liksom, de vet vad de får.
Mm.
Du kommer inte känna dig dålig för att du inte har gjort något annat. Och kommer de, så kommer de för din skull. Mm. Inte för att de ska bli förplägna med liksom guldkantade små snittar. Utan,
precis.
Om man klargör förväntningar ibland, så gör det saker lite enklare för en själv också. Tror jag.
När jag hade tjejcirklar förut, coacha tjejer i grupp. Då var vi hemma hos mig och då bjöd jag på soppa. Soppa och te.
Mm.
Det var toppen.
Ja.
Det var liksom inget mer, utan jag hade gjort en soppa. Alla var jätteglada att de fick lite soppa.
Ja, nej, men jag har en förhoppning om att folk ska lära sig att det är personerna som är viktigare än det som händer.
Men, ja, och samtalet men, är precis, viktigt, men, tycker jag.
Det är därför man träffar folk, för att prata med varandra. Men också att man, om man vill prata om något speciellt, att man har det på hjärtat, så kan man ju också göra en små pratkort, eller man kan dagens ämne eller sådär, för då får man in det som man vill prata om, fast på ett lättsammare sätt än att hörni, jag tänkte på det här, och då kan folk bli lite Sen kan jag spontant tycka att det är skönt att veta innan ibland, så man hinner tänka efter, för jag är ganska pladdrig, jag kan säga vad jag tycker och sen efteråt kommer jag på, men jag skulle ha, så här skulle jag liksom, det var egentligen det här jag ville säga. Då hinner man tänka efter före, vilket kan vara både bra och dåligt. Men om du kommer till ett möte på jobbet där du vet de här frågorna tas upp, då har du förberett mig så att jag har mina argument eller mina åsikter klara och väl förberedda, att de inte blir ett påhoppssvar eller en sådär försvarsgrej. Så. Men jag vet inte, det kan vara en kul grej.
Verkligen, vi får börja du och jag, tycker jag.
Vi börjar. Med soppa och frågor.
Ja, sänka kraven.
Sänka kraven, precis. Absolut.
Oss själva och andra.
Ja.
Ja, Sickan, då har vi pratat här en stund. Och hur ska vi summera allt vi har pratat om? Vad tar du med dig härifrån idag?
Nej, men att känslan av varför du vill ha en förändring är det som ska liksom styra det som händer. Bra. Mm. Jag har fått med mig.
Mm. Har du någon förändring på gång i ditt liv? Som du går och funderar på?
Jag håller på att öva mig på att säga nej. Det är min...
Okej.
Och ibland så känner jag lite dåligt samvete när jag säger nej. För att ibland är det bra att säga ja också. Men jag tycker att jag i större delen av mitt liv har sagt ja till saker som jag inte har velat.
Jaha.
Eller ja, så ska jag inte säga. Men jag har gjort mycket saker för andra. Och jag gör fortfarande mycket saker för andra. Och jag tycker om att göra det. Det får mig att må bra. Men när det blir saker som jag känner att nej, jag vill inte. Mm. Och då ska jag inte göra det.
Nej.
Och där har jag njutit av att bli gammal och äldre och visare. Den kan man känna att ibland gör man kanske någon lite besviken eller ledsen för man säger nej. Men jag vet att jag själv gör inte mig själv ledsen eller besviken och det mår jag väldigt bra.
Så det är den känslan du vill uppnå när du säger nej?
Ja. Mm. Att känna liksom ett lugn för att jag sätter mig själv främst. I saker som inte handlar om hjälpa andra och så. Det kan ju vara så här, vill du ta en kvällspromenad med mig? Nej. Idag vill jag bara gå hem och lägga mig på soffan och äta ostbågar. Jag vill inte ut och gå nu.
Nej.
För ett halvår sedan eller ett år sedan, då skulle jag... Jo, ja men det är klart vi gör. För vill du så klart jag följer med. Mm. Men nu blir det nej.
Jättebra. Väldigt bra summering av hela innehållet i det vi pratar om. För att det är ju som du säger, du vill ha en annan känsla. Du vill bort från något gammalt beteende. Att du ska plisa alla och... Förändring handlar ju om att lämna det gamla.
Mm.
Det är lite som om man ska ta ett filosofiskt perspektiv. Så bara titta på naturen nu. Nu ska alla träd släppa taget om sina löv. Och det är ju lite jämförbart med att man släpper taget om gamla saker.
Mm.
Och det där är ju att du släpper taget om ett gammalt mönster. Att du brukar säga ja och nu har du börjat säga nej.
Mm.
Och det är för att du vill ha den här känslan. Och det blir ju en förändring hos dig.
Precis. Den känslan av välbehag i självkärlek, den gillar jag just nu.
Ja, och den har ju växt fram för att du har gjort en förändring.
Precis.
Det var ju toppen.
Mm.
Det var väl en jättebra summering av allt.
Så jag vill inte äta någon jäkla soppa.
Nej, precis. Så jag kommer aldrig mera middagar nu. Okej, tack för idag, Sickan.
Tack själv, Karin. Alltid kul att prata här i radio med dig.
Detsamma. Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Karin von Walden
och Sickan Ackerfeldt.